Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bookmakers, NT:s podcast om böcker. Och vi som sitter här i studion idag, det är jag, Margareta Levin Blekastad, och min NT-kollega Kim Nilsson. Hej Kim!
Hej Magan!
Och idag har vi dessutom med oss en gäst, och det är författaren och NT-krönikören Erik Eriksson. Välkommen Erik!
Tack ska ni ha båda två.
Roligt att ha dig med här igen, ja, du har ju gästat oss tidigare en gång.
Ja, det känns som att jag har varit här förut och suttit runt denna mikrofon, stämmer?
Absolut. Och idag hade vi tänkt prata om klassiker. Ge tips på klassiker att läsa under sommarsemestern kanske, när man har tid att sitta på altanen och fördjupa sig i någonting som man länge har tänkt läsa kanske. Mm. Och jag vet ju att du gärna läser klassiker, Erik.
Ja, framförallt är jag så pass gammal så böcker som jag läste för 40-50 år sedan har jag hunnit bli klassiker även om de inte var det då. Mm. Så att jag har den försteget framför er ungdomar att ha en 60-70-årig läskarriär bakom mig, så jag har hunnit bli några böcker.
Men du tycker om klassiker också, det vet jag.
Ja, det gör jag. Jag återvänder gärna till gamla. Det har inget att göra, vilket är mycket ovanligt, men om det skulle uppstå en sån situation, då brukar jag ta Odysseen till exempel och läsa om någonting, där, hur var de gjorde där och där. Och så.
Ja. Du pratar ganska ofta om just Odysseen. Ja. Det är en favoritbok som du återvänder till. Vad är det med Odysseen som gör att du återvänder till den gång på gång?
Alltså det är ju såna bra historier. Och sen gillar jag hexameter också. Jag tycker det är vackert med mannen som länge i skiftande öden irrade kring sedan Troja förstört den heliga staden och så vidare. Jag kan ha små bitar utan till.
Du tycker om själva versmåttet?
Ja, versmåttet tycker jag är bra. Hexametret är bra. Det ligger bra på svenska också. Jag läste den på engelska. Nej, jag tyckte inte det lät lika bra rytm.
Som, det gjorde inte det.
Nej. Och gärna en gammal översättning av Odysseen där vi har kvar verbens pluralformer. Det är sutt och vi vore och det är ging och det blev. Det är lättare att skriva hexameter. Jag har försökt några gånger. Och man får använda verbens gamla...
Du vill använda de gamla
pluralformerna.
Ja. Om du väldigt kort skulle sammanfatta vad Odysseen handlar om då. Vad är detta för en story?
Det är ju hjälten Odysseus. Kriget vid Troja är slut. Odysseus åker hem med sina närmaste män i båt. Raka vägen hem till Ithaka, en ö där han själv är en liten konung. Men det blir inte raka vägen. De är ute och åker i 10 års tid och irrar runt på haven och råkar ut för massor av äventyr. Och så småningom kommer han hem ensam. Alla män dör ju en efter en på vägen och blir uppslukade av odjur och allt möjligt. Och lurade av kvinnor och det är det ena och det andra. Så det är såna bra äventyr.
Det är en äventyrshistoria.
Det finns allt med. Det finns problemet fader och son och man och hustru och älskarinnor på vägen. Och det finns allt möjligt som fortfarande är aktuellt i vår tid.
Mm. Ett tips för sommaren.
Absolut. Ja.
Men Kim, skulle du vilja tipsa om en klassiker?
Ja, men jag har suttit och funderat lite och sen så tittade jag i min bokhylla och så kom jag på att det här är säkert en historia många känner till, men som jag tror att man har sett i antingen omarbetad eller filmatiserad version, och det är Frankenstein. Mary Wollstonecraft, det är väldigt långt, Shelley skrev det. Ofta har man ju hört talas om Mary Shelleys Frankenstein. Hon hette ju också Wollstonecraft också när hon skrev den. Och den är väldigt signifikant på många sätt. Dels att den är skriven, den var ju en så pass modern berättarstil. Den kom väl 1818 tror jag, första utgåvan kom. Och den är ju skriven så att säga från tre olika perspektiv. Den är ju dels skriven då från titelkaraktären, eller vad man ska kalla det för, Victor Frankenstein är ju en lite halvgalen doktor som kommer på att han kan väcka saker till liv genom att sätta ihop dem. Så dels är det hans berättelse om när han då sätter ihop en levande människa av olika saker. Sen är det också monstret som egentligen inte har något namn i boken, som berättar sin historia. Och sen är det också en forskare som berättar, som träffar på det här monstret någon gång, som också berättar sin historia. Så att det var en väldigt avancerad berättarteknik får man ju säga för 1818.
Absolut, men är den bra?
Du har läst jag den. Tycker att den är det. Och jag tycker att det finns, om man lite som du var inne på Erik, om man, ska, man kan ju faktiskt se ganska... Om man läser den idag så tycker jag det man slås mest av är kanske inte skräckelementen, för de är man ju så van vid. Så. Utan det är väl mer det här utanförskapet, tycker jag, som den här monstret berättar om. Att inte, att liksom inte passa in i den här världen. Att någon har liksom satt ihop en, så att säga, utan någon mening. Och sen så har... Ja, och sen får man liksom leva utan att kunna leva riktigt som den här, det här monstret. Så det är en ganska sorglig bok. Jag tror nog att framförallt, det var ju säkert mycket mer, kan jag tänka mig, sensationellt när den här kom och man tyckte det var vidrigt att sätta ihop massa kroppsdelar och göra ett levande monster och sådär. Men idag tror jag inte, det har ju kommit betydligt grövre böcker,
kan vi säga. Vi har sett värre saker, eller hur?
Det har man verkligen gjort. Så det, och så man har också sett ganska köttiga filmatiseringar och så jag tror att den delen är liksom inte så chockerande. Men därför tycker jag att man ska läsa den för att se den faktiskt, för att det är en väldigt stark bok om utanförskap. Någonting som kanske är en väldigt, väldigt aktuell fråga idag.
Också nog så aktuellt.
Mm. Och också intressant tycker jag att, jag menar, att Mary Shelley, det är ju som det låter, det är en kvinna som skrev den här boken också så pass tidigt också. Att hon ändå gav sig på, för det är ju uppbyggt ändå lite som en skräckbok, även fast man kan läsa den på ett annat sätt. Så, så den är modern på många sätt, kan man säga.
Mm. Du, sen har du med dig fler böcker, Erik. Kan du ta en av dem? Välj någon ur din.
Här har jag till exempel med mig Ernest Hemingways samlade noveller som kom ut på Bonniers förlag någon gång i början på 50-talet när jag var ung och började läsa på allvar.
Mm.
Och den har hängt med. Jag återvänder till de här novellerna då och då. Alltså nu när jag själv har sysslat med att skriva och ordens betydelse och lite av varje så ser jag också att det är dags att nyöversätta de här novellerna. Några av Hemingways romaner har kommit till nyöversättning och novellerna skulle behöva nyöversättas. Det var visserligen väldigt så skickliga författare som översatt. Här har till exempel Torsten Jonsson översatt flera. Han är en stor svensk novellist från 40-talet.
Ja, men absolut. Va? Men det låter som ett starkt namn att översätta.
Ja, men det är för mycket amerikanismer kvar. Att man har översatt uttryck ordagrant. Från, så, ibland tänker man, så här säger vi inte på svenska. Jag förstår vad det står. Jag förstår vad det är för amerikanskt uttryck också. Men det... Torsten Jonsson var nog bättre som novellist och Dagens Nyheters korrespondent i USA under krigsåren. Än vad han var som översättare, tror jag. Men i alla fall, novellerna är väldigt bra.
Och jag Hemingways noveller.
Ja, exakt. Och jag har läst dem på engelska också i och för sig. Så.
Mm.
Men jag väntar på en svensk nyöversättning av novellerna.
Men du har noveller, vilka ämnesområden.
Och då är det ju så att han är det korta språkets mästare. Och han är de utelämnade adjektivens mästare.
Ja.
Och han talar inte om hur folk mår. Det får man förstå av det han beskriver att de gör.
Mm.
Ett par sitter och dricker kaffe på en bar i Italien. Det är amerikanska turister och det regnar. Och man förstår av samtalet det här äktenskapet är kört i botten. Det är slut, men de försöker fortfarande hålla stilen. De pratar kort till varandra om något annat än det de borde tala om. Samtidigt kommer det handla om en blöt katt som går förbi istället för det de borde snacka om, nämligen att det är slut mellan dem. Sådana historier finns några som är så väldigt bra.
Mm.
Och, men han slösar aldrig med adjektiv. Han berättar kort vad folk gör, var de sitter, hur de håller glaset, hur de ställer ifrån sig, hur de fimpar cigaretten och vad de säger kort till varandra. Och man förstår att de borde säga något annat.
Det är inte mycket om vad de tänker. Och...
Nej, man får sällan veta hur de... Han beskriver aldrig hur folk känner sig, det får du förstå. Man sitter någon ensam på en stubb i skogen och gråter, så behöver man inte tala om att den människan känner sig ensam.
Nej.
Det framgår ju av det. Så att, ja. Och det var
det
då...
är ändå olika sätt att skriva för många författare. Går inuti sina,
sina
karaktärer och beskriver väldigt stora, ingående vad de
stora,
tänker, känner.
De stora latinamerikanerna öser på med adjektiv och beskrivningar och blommor.
Ja.
Medan Hemingway är kort och så vidare och håller undan. håller undan alltid. Och det ena är inte bättre än det andra, men det här var en stil som när jag började intressera mig för litteratur och började skriva själv, så betyder det mycket för mig och för några miljoner andra unga, i synnerhet män, men kanske en annan kvinna också. Men kvinnor hade nog andra förebilder oftare, tror jag.
Jag tror att han har varit påverkat, just som du säger, en generation manliga författare. Ja, något alldeles kopiöst mycket.
Och när man började skriva, efter ett tag förstod man, jag och många andra, att du får sluta upp och försöka skriva som Hemingway. Du måste hitta en egen stil. Så att, du vet, innan man hittade sitt eget sätt att skriva och sin egen stil, så fanns Hemingway, han var så stark påverkade så att många satt och fortsatte att skriva som Hemingway. Det går inte för sig, kan man inte göra. Hemingway ska skriva som Hemingway. Alla andra ska skriva på andra sätt.
Och novellerna, det är bra läsning, tycker du? Bra historia?
Ja, det är ju det. Det är ju det. Det var en jag läste om häromdagen. Det var en tidig favorit, men nu har jag en annan aspekt på det, för när jag själv varit ute i världen och reste, jag var utrikesreporter i många år och reste runt i krig och så vidare. Den som heter Soldat kommer hem. Det är en, Hemingway var ju soldat i första världskriget. Mm. Frivillig amerikansk ambulansförare på den italienska fronten. Så han vet vad det handlar om. Och han skriver om en ung soldat som kommer hem efter första världskriget. Och han är lite vilsen när han kommer hem. Han känner sig inte hemma när han är hemma. Han har varit med om saker och det är ingen att prata om, för folk förstår inte ändå. Så han löpsar runt och hans föräldrar är välvilliga och klappar honom på axeln. Men det vill sig inte riktigt. Det är så. En del saker man läser när man är 20 år, så läser man om det när man är 70. Mm. Och då ser man på det med helt andra ögon, för då har man 50 års livserfarenhet emellan. Både av relationer och misslyckade kärlekar och vistelser ut i världen och allting. Så nu läser jag om dem och har samma behållning. Men nu är jag lite mer språkkänslig. Jag tänkte, den där översättningen där, den kan man gjort på ett annat sätt.
Nu fastar du mer i översättningarna.
Då tänkte jag inte så.
Men det är bra historier.
Ja, det är bra historier.
Är det någon jätte... Jag tänker hur han skriver. Många har ändå mer läst kanske hans romaner. Är det någon större skillnad på hur han liksom, hur historien utformar sig i den här lite kortare...
Ja, alltså noveller är ju som vanligt. Det är bara ett litet stycke ur verkligheten. Chop, sådär. Noveller kan ju både vara smartare och mera korkade än romaner. En roman, då har man 45, ett par hundra sidor på sig. Då kommer alla aspekter med ofta i en roman. Ja. Det gör det ju inte här. Det här är ju ett litet utsnitt av ett kort samtal eller av någon som går över gatan. Det är bara så.
Det är ögonblicksbilder.
Det är ögonblicksbilder.
Men samtidigt så ska de ju fånga någonting som berättar någonting mer än det här ögonblicket.
Absolut.
Det ska ju på något sätt precis vara ett destillat av någonting som är intressant.
Jämför med en mycket bra fotograf som går ut och sitter på en parkbänk och kommer hem med en bild, och den säger oerhört mycket om de där människorna som går där.
Jag är ju själv väldigt förtjust i Alice Munro då, kanadensiska Nobelpristagaren, som också är en novellmästare. Kan du se några likheter mellan hur de skriver? Hon skriver ganska intrikata noveller där hon börjar någonstans och sen låter trådar löpa åt olika håll. Till och med kan få in flera olika tidsplan i en novell i det här korta formatet.
Hon tar nog lite större grepp på sina situationer, tycker jag, än vad Hemingway gör. Hemingway är mer minimalistisk.
Okay.
Hemingway stories är mer som ett svartvitt fotografi. Någon har suttit en bra fotograf sitter och så ser han ett par som sitter där borta. Hemingways historia är mer som en tavla av Edward Hopper eller något gammalt fotografi förr i tiden.
Fast jag tycker att hennes noveller är som Hoppermålningar.
Du tänker på Hopper då också?
Ja, jag tänker mycket på Hopper. Ja. Det här ödsliga och någonting i det.
Ja, hon fångar ju sånt. Det gör det nu verkligen. De här
platserna som inte är centrum i världen, inga storstäder utan små övergivna städer på landsortsplatser. Och
långt ut i Kanada.
Dit människor har, där människor har hamnat lite av en slump eller kanske bara blivit kvar när andra har flyttat. Så, alltså, det är lite hoppestämning tycker jag.
Jo, stämningen av ödslighet och övergivenhet och sådär på små platser, en liten by ut i Kanada. På någon,
eller hur?
En jättestor slätt.
Men de här är ännu mer minimalistiska avskalade.
Ja, många av dem är det. Sen finns det några långa här, som till exempel En kort tid av lycka för Francis Macomber, som är från Afrika med folk som jagar och så vidare. Den är ju lite längre. Snön på Kilimanjaro och likadant. Men de flesta av dem som jag tycker bäst om, det är de här som är på 2-3 sidor bara.
Mm.
Det tycker jag är bäst. Jag menar, och det är journalisten också. Det är därför, vi som är journalister, vi skriver ju kort. Vi måste ju det. Och vi lär oss från början att skriva ett kort språk. Hemingway är ju en av oerhört många författare som började på tidningsstationer.
Mm. Oh ja.
Och han skickade hem stories i form av telegram. Det har jag också gjort en gång i tiden i Kina när jag var där för så länge sedan så det inte fanns internet eller någonting. Skicka en story som telegram. Korta meningar bara. Det är sådana där saker. Och det känner man igen, så det tilltalar mig också som gammal reporter naturligtvis.
Det är
då känner jag igen en broder.
Ja, du gör det. Ja, men ja, det låter som någonting man skulle kasta sig över.
Vad har du tagit med dig?
Jag har tagit med mig lite för många böcker, men jag tänkte jag skulle börja med en absolut favorit som många av oss har läst och älskar. Det är ju Vilhelm Mobergs Utvandrarsvit. Den tycker jag man kan återvända till. Jag tror många, precis som jag själv, blev någon lärare stack den här i händerna på när man var sådär 15 år och så skulle man läsa den här, så förstod man inte riktigt. Man kanske var ännu yngre, 13-14.
Ja,
läs Utvandrarna. Och sen läste jag det igen, och det var inte förrän jag läste det som någorlunda vuxen som jag insåg vilken fantastisk berättelse det här är. Och hur rik och mångbottnad den är. Och de här personporträtten, och då menar jag inte Karl-Oskar och Kristina, absolut huvudpersonerna, men runt om finns ju ett fantastiskt persongalleri, tycker jag. Som man kan återvända till och läsa om flera gånger, hela den här sviten. Och som ju är nog så aktuell också med migration som tema. Varför vi tvingas lämna de platser där vi har växt upp och slå sig ner någon annanstans, och hur man kan sakna och längta tillbaka dit man kanske aldrig kommer tillbaka igen. Det är också en aktuell och fin tanke, tycker jag.
Nu är det här radio, inte tv. Hade varit radio hade folk sett den gamla vackra volymen du håller. Du måste säga något om det också. En bok är ju inte bara dess innehåll. Det är också föremålet boken. Vad är det du håller i här, Margareta?
Det här är en upplaga av Mobergs Utvandrarna från 1949.
Det är året när den kom ut.
Ja, och den är tryckt. Det här är det 10:e-19 000, så det är ingen första utgåva.
Nej, men tidig.
Och det är pappryggar på den, så att det är inte någon tjusig utgåva. Men den är en väldigt fin bok med en kappsäck på omslaget. Och det är min pappa, min älskade far.
Där ser jag att han har skrivit sitt namn. Erik Levin,
ja. Min älskade far. Som läste den här, han var en stor Moberg-fan. Läste, tror jag, allt om Moberg.
Hur lång tid tog det innan nybyggarna? Eller hur kom det? Det var någon paus där var emellan. Eller?
Utvandrarna och invandrarna kom ju...
Jag tror inte att de kom med ett års mellanrum. Jag tror det var 2-3 års mellanrum. Men det vågar jag inte säga med säkerhet. Men jag har rätt mycket för mig att det var så. Idag är det så med all uppdriven kommers och allting kring bokutgivning. Så att bokserier, romanserier ska gärna komma en bok om året. Det vill förlagen gärna ha idag.
Men så var det ju inte då.
Nej, så var det inte då. Då var det lugnare tempo. Och då satt han och skrev dels borta i... på Vädö, inte långt ifrån där jag bor idag, i det vita stora huset i vägen. Och sen så skrev han mycket i Amerika också.
Ja, visst gjorde han det. Han var ju där.
Ja, han var där och då skrev han där också. Så att en del skrev han i Sverige och ganska mycket i Amerika. Men jag har för mig att det var ett par år mellan varje bok.
Jag vet faktiskt inte, jag minns inte. Men att de är, som sagt, väl värda att läsa om, tycker jag.
Ja.
Klara favoriter ur min bokhylla. Kim, du har något mer?
Ja, men det har jag. Jag tror jag har nämnt den i det här programmet förr, men jag tänker nämna den igen. Och då går vi återigen tillbaks till... Det verkar, utan att vi vet att vad vi har valt, så har vi ändå valt saker som inte är helt olika varandra. För att om Hemingway har en isbergsteknik, så kan man väl säga att Tove Jansson har en... skärgårdsteknik då kanske. Mm. Det är små kobbar och
du är
som sticker.
Jag är tillbaka hos Jansson.
Jag tänkte att med tanke på att det är sommarstunder, så jag tror att jag har nämnt den för, men jag säger det igen, att jag tycker att hennes Sommarboken, att man ska läsa den igen.
Mm. Och vilken bok är detta?
Det är Hallis. Ja, nej, men det är ju inte en Muminbok. Den ska man gärna läsa också, tycker jag. Men det här är ju en bok som handlar om en flicka, hennes pappa och hennes farmor som bor på en liten ö ute i finska skärgården. Och den är ju faktiskt också lite berättad som olika små noveller. Det håller ju ihop av att det är samma personer hela tiden. Men jag tror, det där är väl inte riktigt fastställt. Men om man läser den så inser man ju till slut att det är inte så att hon kommer dit en sommar och är där en hel sommar. Utan de här kapitlen är liksom lite luriga. Att det skulle kunna vara saker som hänt ett år tidigare om man vill tänka så. Det är liksom som fragment av somrar som har saker som har hänt där. Och det är ju också väldigt korta kapitel. Och det är mycket... Jag kommer framförallt ihåg den här... Det finns ju ett helt fantastiskt, det kapitlet tycker bäst om är det som handlar om hon och den här sommarkatten de får hand om. Hur, som hon säger då, den här katten, hon älskar ju den här katten och den bryr sig inte ett dugg om henne. Hon blir ju så arg och så slut skrämmer hon väl iväg när de misstag eller vad det är. Något sånt där. Och då, just det, hur kan man älska någon som inte älskar den tillbaka? Det är väldigt fint liksom, förklarat.
Sticker iväg.
Ja, precis. Hur kan man göra så här? Jag tycker ju så mycket om den. Liksom. Men det är väldigt fint beskrivet.
Är det en liten skärgårdsbok också, tycker du?
Ja, men det tycker jag absolut. Och den har ju det här med skiftningarna från tidig sommar till sen sommar. Det blir mörkare. Den så kallade, för de kallar de ju petroleumlampa, vi säger fotogenlampa, men att den tänds tidigare och tidigare på kvällen. Och så är det ju väldigt fint det här, tycker jag. Det är en ganska ovanlig relation det här med att det är farmor, hennes son och så barnbarn. Det är ofta kanske farmor och, eller vad säger, mormor och mamma och barn eller sådär. Men det här, det är en ganska ovanlig kombination också.
Mm.
Och väldigt, tycker jag, välskrivet lite det här Hemingway. Alltså det är inte så mycket förklarat, utan hon gick ut och såg och skrek och gick in. Alltså får man tänka själv lite grann.
Men då gäller det att man väljer rätt saker.
Ja,
rätt händelser som faktiskt berättar någonting.
Mm.
Man ska skriva på det sättet. Det är svårt att skriva så, eller hur Erik?
Ja.
Det är inte alldeles...
Kan det,
det är inte bara att skriva kort.
Nej, men jag tycker vi är ju reportrar alla tre. Vi har väl fått träning i det. Man går ut och sitter eller är med om någonting, man blir utskickad och det händer massor av saker, och så får man en rätt kort utrymme på sig. Det gäller att skriva ner det som gör att folk inte slutar läsa och det som är väsentligt.
Mm.
Så att, ja, report, att gå vägen från tidningsredaktioner, nyhetsredaktioner till att skriva noveller, det tror jag inte är så tokigt.
Nej, vi får göra ett försök, jag och Kim också. Jag vet att du har skrivit många noveller, men
ja,
vi kanske provar någon gång vi också, eller hur Kim?
Man får se. Men du har mer och mer här, Erik, också.
Ja, jag har två böcker som anknyter till varandra. Jag har Stig Dagerman, Tysk höst.
Mm.
Och jag har Kurt Vonneguts Slakthus 5.
Mm.
Ska jag ta Slakthus 5 först kanske? Mm. Kurt Vonnegut, som dog på år sedan, amerikansk författare. Han var ju med som soldat om andra världskriget. Och han upplevde ju Dresdens förstörelse. För han satt i något tillfångatag i en källa i närheten där. Och kommer upp och ser allting. Och stan var ju nedbränd och alla människor var stekta. Det var ju flera tiotals tusen människor som brändes ihjäl. Och några försökte gömma sig i vattendammar och i mindre vattensamlingar, och då blev de kokta istället för att stan brann och började vatten koka.
Mm.
Det hör till andra världskrigs vidrigheter.
Mm.
Det finns många, men Dresden ligger högt upp på listan över vidrigheter som civilbefolkningen drabbas av. Och så åker han tillbaka till Amerika så småningom efter kriget, och så tänker han, så ska en bok om det, så skriver han och skriver och skriver, och där låg 20 elbrända småflickor. Och där låg 100 elblända kvinnor. Och där låg, så han skrev 100 sidor. Så, men det går ju inte. Det är omöjligt. Och trots att jag skriver så här om alla detaljer och alla hemskheter, så kommer jag ändå inte åt det som det egentligen handlar om, krigets vanvett.
Mm.
Då börjar jag om igen och skriver den här boken som är för sig en galen bok.
Mm.
Den hoppar fram och tillbaka mellan planeten Tralfamador och jorden. Och det är en berättelse om andra världskriget, om krigets fullständiga vanvett.
Mm.
Och där kommer han ju in i den här traditionen. Det finns ju tre som jag tänker på nu. Soldaten Schweik, Moment 22 och Slakthus 5.
Mm.
Det handlar om tre krigsskildringar. Och alla har det gemensamt att de avsår från realismen, de skriver istället en bok om att kriget är det maximala vanvettet.
Mm.
Det absolut maximala jävla idioti man kan tänka sig. unga män skickas ut i miljontals för att döda varandra trots att de inte har något otalt med varandra.
För att någon annan har
för
bestämt.
För att olika politiker sitter och skickar iväg dem någonstans. Istället för att sätta oss vid förhandlingsbord och kompromissa. Så har det gått till jämt. Och då är han mitt i det, så skriver han den här boken. Som är, när jag läste den, den var en sån upplevelse. Det var ganska länge sedan nu. Just för att realistiska krigsskildringar har jag läst många. Men då är den här...
Men den här är drabbande.
Ja, den är oerhört drabbande. Mm. Och så har han en slutfras som han skriver då och då. När det är tillräckligt mycket folk som dör på konstiga sätt. Så kan det gå.
Ja, det här lakoniska.
Så kan det gå. So it goes heter det i den engelska varianten. Så kan det gå. Och så stal en amerikansk soldat, han stal en tekanna. Då blev han ställd inför krigsrätt och arkebuserad av sina egna. Så kan det gå. Mm. Sådana där saker.
Han rådar upp vansinnigheterna och gör dem tydliga på ett sätt.
Och sen har jag också Tysk höst.
Stig Dagerman,
den oerhört begåvade unga svenska författaren som tog sitt eget liv när han var drygt 30 år. Nu är det hösten 1946. Tidningen Expressen skickar Stig Dagerman på reportageresa till Tyskland som ligger i ruiner. Det finns knappt en stad kvar och många städer, de stora, Hamburg till exempel, är bara en grusåker. Men människorna bor där, de civila människorna bor där. I källare, vattenfyllda källarhålor, i ruiner, i utbrända järnvägsvagnar. Där bor folk, kvinnor, barn och gamla gubbar mest. De unga männen, de yngre männen och halvgamla männen
är
ju
borta.
Borta i Hitlers idiotkrig. Och då åker Dagerman ner. Dagerman var alltså en kämpande antinazist i Sverige under kriget. En av de första som skulle ha skjutit som tyskarna hade ockuperat Sverige. Han skriver i tidningen Arbetaren, där skriver han, och är känd, har debuterat, ett par romaner han skrivit. Nu fick han Expressen ner honom på reportage till Tyskland. Mm. Och artiklarna, som tror jag var 10 stycken, de kommer i Expressen sent på hösten 46. Då han tillbringar hela hösten i Tyskland. Och sen kommer de som bok. Och här är en senare utgåva som jag har här av Norstedts. Och då finns recensionerna med på slutet. Det är också spännande att läsa.
Ja, vad fick han för ett mottagande då?
Ja, 1946? Genomgående bra. Men eftersom han är så politisk, han har en anarkistisk attityd. Mm. Han tycker, och det är en sund typ av anarkism. Han tycker att man ska vara mycket tveksam mot myndigheters krav och order. Mm. Och här ser vi ett exempel i Tyskland på när det går riktigt åt helvete, när folk lyder order. Mm. Ja. Men det kan man göra även i andra stater, tycker Dagerman. Man ska inte bara köpa alla order som man får, man ska vara på sin vakt mot det. Så,
han har väl en poäng där, vad blind lydnad kan göra med ett samhälle.
Och då, han är så pass politisk ändå, så får han ju olika recensioner, men alla beundrar är ändå honom för en sak. Trots att han var en sån övertygad antinazist, så kan han åka ner och med ett starkt humanistiskt hjärta se ett lidande folk. Han
hittar människor
som sitter i ruinerna och knappt kan överleva och käka rutten potatis.
Ja.
Om de ens har några ruttna potatis att käka. Och han skriver med sån hjärta om dem. Och han gör sån skillnad bland ansvariga nazister. De ska till Nürnberg dömas i krigsförbrytarrättegångar. Vanligt folk, även de som stod på gatan och viftade med handen när Hitler körde förbi. Ja, men det är ingenting. Nu är det de som är slagna, nu är det de som lider. Och han har sånt hjärta för dem. Det finns en sån storhet i det sättet att hantera problemet, tycker jag, som Stig Dagerman har. För han hade ett sånt stort hjärta, den mannen. Va? Så går han att ta livet av sig när han är ung. Han kunde ha levt fortfarande.
Absolut.
Mm. Och det är så eländigt. Man blir alltså förtvivlad.
Jag har läst väldigt mycket Stig Dagerman genom åren. Ja. Och också... tycker att det är oerhört tragiskt att han drabbades av den här skrivkrampen. Oförmågan att skriva vidare.
Och hade en ångest med sig från barndomen också. Det där har Johan Kullberg skrivit väldigt bra om. En bok om Stig Dagermans liv och barndom och varför hans olycka.
Det finns en samling också med, minns inte jag, men med hans brev, Dagermans egna brev. Som kom för kanske 10 år sedan. med kommentarer om vad som hände honom, så som är väldigt intressant att läsa, ja, där man verkligen förstår hur, ja, svårt han hade, ja, det och hur tufft det var.
Absolut.
Hur han kämpade, ja, med att försöka komma vidare sitt, ja, skrivande och komma ur sin, ja, ångest, men att hur han aldrig lyckades med det utan,
nej,
det.
Nej, men visst var det så. Men det, de här böckerna har ju en evig aktualitet. Vonneguts förtvivlan över krigets jävla vanvett. Och så skriver han den här boken som visar hur vansinnigt kriget är. Precis som Moment 22 är likadan bok. Mm.
Men du, bara som ett litet instick här när det gäller krigsfilmningar, då skulle jag vilja nämna Norman Mailer också. Det är Nakna och det döda. Ja. Mm. Det är en tegelsten, men ja, som är... Ja. Också en, ja, krigsskildring som etsar sig fast när man, ja, har läst den.
Ja. Och det finns ju, från alla krig så finns ju sådana böcker. Det finns ju en rad mycket bra romaner som amerikanska Vietnamsoldater har skrivit.
Oh ja.
De brukar vänta 10 år så att de har, ja, de här upplevelserna kommer i kraft om lite grann. Vilka böckerna börjar komma sen. Nu, ja, hur som helst.
Men hörni, nu skulle jag vilja byta till ett lite lättsammare spår.
Ja, det låter.
Ja.
Jag tänkte att när vi pratade om klassiker att man även ska ha någonting för barnen, en klassiker. Och det pratas ju visserligen väldigt mycket om Pippi Långstrump och Astrid Lindgren just nu, men jag skulle vilja slå ett slag för en brittisk klassiker, Kenneth Grahams Det susar i säven. Det är en underbar berättelse tycker jag. Det här är också, Erik tittar förtjust på min bok. Det är också en fin gammal utgåva.
Ja, du har gamla fina volymer i det här.
Ja, men jag har ju det i bokhyllan. Ja. Den här är också tryckt 1949. Med fina små illustrationer. Och det här är ju en ganska stillsam berättelse får man väl säga.
Ja.
Om vad som pågår vid en älvstrand.
Ja,
det susar i säven. Och där bor ju då, här bor mullvad. Och här bor vattenråtta. Och här bor den fantastiska herr Paddar.
Ja,
på Paddeborg.
Det är väl han man kommer med. Ja,
som gärna kommer susande i sin fräsiga bil. Och de här goda vännerna, de ger sig ut på små stillsamma äventyr i omgivningarna. Och gör saker tillsammans. Och egentligen, det händer inte så rasande mycket. Men det är oerhört trivsamt. Och det är väldigt fint skrivet. Och fint fångade typer som man kan känna igen. Den något skrytsamma herr Padda inte minst. Och har man väl sett i sin bekantskapskrets. Så de här,
och så var det han den här grävling, va? Den här grävling. Auktoriteten. Eller den här, liksom, honom gick man, där var man inte stursk. Liksom, utan,
nej, grävling hade ju lite pondus kan man säga.
Det finns, jag vet inte om den är med där, eller om jag, men det var ju någon episod med han Paddan inte kan liksom sluta köra sin bil, eller det är någonting med hans
här är
bil.
Den.
Oh,
en liten bild på honom när han,
ja, just det.
Och bilen får som en blixt surr surr.
Ja, just det.
Så. Och det här tycker jag är en bok att läsa högt för lagom stora barn en sommarkväll i stugan, så just man tänder ett ljus och så läser man högt ett avsnitt ur Det susar i säven. Det är jättetrivsamt, passar för, jag kan säga, från 5-6 år uppåt. Men absolut en högläsningsbok med sitt trivsamma språk och sina små mysiga historier, tycker jag.
Du hade med något mer också?
Ja, alltså jag tänkte att man måste väl ha med en deckare också på klassikerlistan. Och jag är ju svag för de brittiska klassikerna när det gäller deckargenren. Och ända från Sherlock Holmes och framåt. Agatha Christie har många. Jag hittade i bokhyllan Döden på Nilen.
Just det.
En klassiker. De här gamla med Miss Marple och Poirot i hög form tycker jag är jättetrevlig läsning också om man vill läsa lagom puttriga deckare så där. Inte för mycket blod och våldsamma detaljer, men lite lagom pussel.
Jag tycker fortfarande många av intrigerna håller väldigt bra, de här, men upplösningarna, det är ju nästan så här som man tycker att de är bättre då än de är idag, oftast med just deckare.
Ja.
Men just att de är lite...
Intrigerna håller ju bra. Det är ju ingen slump att de här har filmatiserats om och om igen, blivit filmer, tv-serier, återkommer hela tiden. Jag ser på Netflix, det ligger ju på Poirot bland serierna jag kan välja att titta på. Och sådär. Så att, men jag har en annan favorit som jag kanske har hamnat lite mer i skugga på senare år. Men jag tycker att hon är nästan ännu vassare, och det är Dorothy Sayers. Med Lord Peter Wimsey i hög form. Och de är så där brittiskt välskrivna och lagom snåriga intriger utan att liksom spåra ur. Och en som, det finns en som heter De nio målarna, som jag tycker är ett riktigt mästerverk i deckargenren.
Mm.
Där Lord Peter Wimsey och hans betjänt råkar ut för en bilolycka på nyårsafton och hamnar i en liten by på landet i England, där kyrkoherden tar hand om dem. Mm. Och där har de en speciell växelringning i kyrkan som kallas för De nio målarna. Och sen börjar det hända hemska saker. Men den är väldigt välskriven och oerhört läsvärd. Och som sagt, jag gillar verkligen Dorothy Sayers som författare.
Sen är det ju så att de här böckerna som du nämnde nu av Agatha Christie och Dorothy Sayers, det är bra intriger, det är bra personskildringar, och vi slipper allt sånt här snaskigt våld som vi hittar i, inte alla, men ganska många nya deckare. Att man bjuder över varann i incest och i gräsligheter med mord och tarmar och allt möjligt. Det slipper vi där, utan här ligger tonvikten. De här författarna, dina gamla engelska författare här, de har koncentrerat sig på bra intriger istället. Mm. Och bra upplösningar.
Mm. Och ja, det finns något liksom trivsamt
i det. Det är kvalitet. Det finns ju sådana bra deckare idag med, inte tala om allt, men det finns också de här som tycker jag har spårat ur i för mig i excesser i blod.
Och. Absolut, och de här har en kvalitet tycker jag, och också lägger grund för många av de deckarförfattare som kom sen nästa. Jag tänker på P.D. James till exempel, Elizabeth George och de här. De är ju efterträdare till de här första brittiska succéförfattarna. Och sen i Sverige har vi ju Stig Trenter inte minst, som är en av dem som har skapat väldigt fina intriger i svenska deckare tycker jag.
Jo, men de har ju skapat framförallt, man brukar alltid säga det, att om det är en deckare så här, när, oavsett om det är en modern eller sådär, men just när alla, det slutar ju alltid med oftast med Poirot och Miss Marple, att de samlar ju alla inblandade fortfarande levande då, i ett rum, och så ska de berätta att du och du har gjort så. Det säger man ju, ja, nu är det en klassisk Christie-upplösning här.
Ja. Att, ja, och sen ett tag så var ju det här lite hånat.
Ja, då tyckte man att nej, det var liksom...
Det var lite fånigt, samla alla och så peka ut ungefär som på ett Cluedo. Ja. Nej, det var inte överste senap i biblioteket. Utan och de här lite karaktärerna. Men det känns som att nu är det här bara återupprättas igen, det här sättet att lösa upp en deckare, det här sättet att skriva. Man ser att det är något speciellt med
det. Och sen är det ju att det är det alla vill veta i en deckare. Alla vill ju veta vem har gjort det, eller det är vem är skyldig, och då vill man ju ha
och hur hänger det ihop och varför visst. Och man vill ha svar på det här, och det är ett sätt att berätta i deckargenren som lite grann kommer tillbaka, tror jag. Och som kommer, jag tror att det kommer en ny våg av den typen.
Ja, men det tror jag också.
Tror jag.
Precis som du säger, om det börjar gå för långt i vissa av de här, då är man mer, då vill man ha mer historien, att den är liksom raffinerad och kanske inte så mycket det som ledde upp till att det hände, eller vad man ska säga.
Och till och med det här med det slutna rummet och en begränsad krets misstänkta, och sen kommer deckaren på slutet och förklarar hur det här hängde ihop, och det kunde ha varit du för du hade det och det motivet, men det var inte du. Det kunde ha varit du, Erik, men det var inte du. Och så går man vidare sådär, och det är faktiskt spännande att läsa, det är roligt och spännande.
Det har sagt till och från att deckarvågen har nått sin propp och nu är den på väg ner igen, och det har varit fel varenda gång.
Ja, men det har
det. Jag har lite kontakt i Tyskland då, eftersom jag har böcker som kommer ut där. Och även vi som har skrivit något till tidningsdeckare har faktiskt kommit till Tyskland. Ja,
vi
passar på att skriva mig lite grann här. Hur som helst så har jag pratat då och då med förlagsfolk där nere, och de säger att de ser tecken där på att deckarvågen håller på att ebba ut. Förut köpte tyskarna nästan varenda svensk deckare översatt. Det gör de inte längre. Och det är ett tecken på att det börjar räcka. Så kan hända, någon gång måste den här enorma deckarvågen som väl startade med Cheval Valö och kulminerade med
Millennium-serien,
den måste vara ut, det går ju inte, den kan ju inte vara evig. Men en tsunami är krossande och stor, men en vacker dag så ebbar den ut, den också. Och deckarvågen måste ta slut. Ja, det är en helt annan fråga. Men de här klassikerna som du har nämnt lever ju för evigt ihop med Sherlock Holmes och några till.
Ja, men de gör ju det, eller hur? Ja, det, jag tycker det, att de har en kvalitet som gör att det är roligt att läsa dem fortfarande, även om det är klart att det är väldigt mycket av det som händer känns väldigt daterat, men det gör liksom ingenting. Det är mysigt att läsa det ändå.
Det finns det som kvalitet, liksom i José Menon, kommissarie Migré, är kul att läsa fortfarande.
Absolut, han hör ju också till den här
genren
av mysdeckare, tycker jag. Jo då, jag gillar Migré också. Han, hade du med dig något mer?
Nej, jag hade nog inte det. Där. Ja, jag var nog ganska nöjd där. Men det har vi haft mycket
tips. Då vill jag bara tipsa om en av mina absoluta favoriter innan vi avslutar. Jag tror att jag har nämnt den förut, och det är Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga. Det är en riktig både rysare, roman och nästan lite deckare. Eller hur?
Ja, finns sådana inslag.
Det finns inslag av det mesta här i denna fantastiska berättelse om prästen Gösta Berling med den välkända inledningen. Ja, den här boken är från 1937 som jag har med mig idag. Jag har väldigt mycket gamla böcker i bokhyllan hemma.
Mitt födelsår, tackar.
Ser man. Och den här berömda inledningsmeningen. Äntligen stod prästen i predikstolen. Och det är ju Gösta Berling som står där. Och sen händer det saker, och som en författare som har skrivit en bok om varje som sa till mig att Selma Lagerlöf har en stor del i den svenska vargskräcken. Gösta Berlings saga innehåller några scener när de blir jagade av vargar som är riktigt ruggiga.
Ja.
Och här finns övernaturliga inslag, och här finns mycket, mycket mer.
Så att, ja, jag är nästan förvånad att ingen nu i ändå modern tid har försökt på att göra en filmatisering av den där. För det känns som att det finns så mycket filmiska scener. Det är lite underligt egentligen. För man gjorde ju en sån här tidig, det var väl nästan stumfilmsvarning på de här man gjorde först. Men just framförallt idag, med tanke på att man också har den tekniken man naturligtvis inte hade då. Jag tänker att idag skulle man ju kunna filmatisera många av de här scenerna som hade varit jättesvårt att göra liksom 1960. Liksom.
Och här finns ju också både de här väldigt spännande scenerna naturligtvis, men också de här lite överdådiga festscenerna. Det är väldigt filmiskt.
Absolut, det hade man kunnat göra en riktigt bra. Ja, men det tror jag. Så det är lite underligt egentligen faktiskt.
Men det kanske kommer.
Det kanske kommer.
Kommer en ny film. Vi får se. Ska vi sätta punkt?
Jag tror vi gör det. Och så får vi väl önska alla lyssnare en trevlig sommar.
En trevlig sommar. Men vi kommer tillbaka.
Ja,
absolut.
Absolut.
Och tack Erik för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma, som du brukar säga.
Hej.
Hej.
Då säger vi hej.
Hej då.
Hejsan.